Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
God morgon och välkomna till Modiga människor, avsnitt 159. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter och med mig idag så har jag Mikael från den superintressanta podcasten Forntida astronauter. Innan vi börjar och ni får träffa honom så vill jag bara be om hjälp. Och det är att om ni gillar det här avsnittet så dela det vidare. För det är som sagt ringar på vattnet. Sen går det även bra att donera en gåva till kanalen. Antingen inom Swish 123-092-3631 eller bankgiro 378-3933. Och alla avsnitt de ligger på Spotify, Podbean, Rumble och sen den egna hemsidan modigamänniskor.se. Nu så välkomnar vi Mikael. God morgon.
God morgon. Fan, vilken jävla tid vi har satt på.
Ja, eller hur? Okristligt.
Ja, verkligen okristligt tidigt. Så drygt med sådana människor som bokar allting före lunch, det är inte okej.
Nej, nej. Men du har ju alltså en superintressant podcast. Ja, den är, jag tycker att den är... Jag har faktiskt haft en... Jag började lyssna när jag... var ute och jogga i mörkret så här, och helt egentligen så här, jag bor verkligen i skogen så, och vissa avsnitt pratar ju om saker som borde gjort mig helt livrädd när jag var ute och sprang i mörkret, men den är så intressant så det är svårt att inte fängslas.
Okej. Är du arten nu eller menar du vad du säger?
Jag tror att du har förstått att jag faktiskt menar det jag säger. Okej. Ja, jag är extremt ärlig.
Men det var inte meningen att skrämma i skogen så, men vad kul att du tyckte att den var intressant.
Men det är den verkligen, och du tar upp saker. Alltså jag skulle ju säga att det är en väldigt upplysande podcast. Eftersom allt du tar upp är ju också saker som lätt går att hitta själv. Liksom. Men ja, du pratar ju om, ja, det är så mycket som du tar upp. Men jag misstänker att det är många som liksom tar fasta på, det är UFOn och astronauter.
Precis, och när vi säger, jag måste säga det till nya följare, när vi säger astronauter nu så det är alltså en modern tappning istället för att säga aliens, för jag tycker att aliens är ett väldigt förlegat koncept. Astronauter är aliens i det här samtalet. Folk brukar inte vara med på det där från början.
Så var kom drivet ifrån att starta den här podcasten då?
Ja, drivet att starta podcasten kom från mina följare på min Instagram-konto. De är svindryga. De tjatade jättemycket på att jag ska börja podda. Jag har inte på något sätt ens tyckt om poddvärlden. Jag kunde ingenting om den. Och jag ville presentera de här tankarna och idéerna på Instagram. Och det tyckte de inte räckte. Så då sa de podd. Och jag sa det. Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte sitta och podda. De gav sig inte, så jag startade podden. Och det bara exploderade direkt. Folk tyckte att den var jättebra. Och det enda jag gör, jag sitter ju och läser mina teorier. Rakt upp och ner bara. Inget mer än så. Det är inget producerat, ingenting så. Utan det är så här jag tänker på det. Och sen försöker jag förklara det så tydligt jag bara kan. För människor som absolut inte ens har tänkt den här tanken tidigare. Och det är därför den har gått så bra också. För att jag tar ner nivån så att du behöver inte förkunskaper eller vara teolog för att fatta det jag säger. Plus att jag försöker leda dem vidare så att de själva kan dyka ner i de här hålen jag pekar på helt enkelt. Så det var inte min idé, det var mina följares idé.
Och sen... Men du hakade ändå på, så att, och det är ju bra.
Ja, absolut. Jag vill ju ge mina följare vad de vill ha. Sen har de ganska höga krav nu för tiden, så jag måste hela tiden steppa upp. Och jag tror inte att podd kommer att räcka speciellt länge. Så då får man väl ta nästa steg helt enkelt.
Mm. Men du, det är något som du pratar om. Det är ju byggnader över hela världen. Och det här är ju sånt som lätt går att kolla upp.
Ja.
Och vi pratar ju inte... Ja, men jag gillar när du tar upp de här olika tiden. Du visar någon hammare liksom, med en pinne och en sten på. Liksom, att det här skulle då ha byggt det här. Ja. Och det förstår ju vem som helst att det inte är möjligt.
Nej, precis. Och det vi pratar om nu för icke-insatta, vi pratar om stenmonument över hela världen som alla har en officiell sanning kring hur de byggdes. Och när du står och läser den sanningen in till de här byggnadsverken så ser du ju och känner i varje cell i kroppen att det här är ju inte sant. Och så här ser det ut på alla stenmonument. Och när man går igenom x antal hundra av de här byggnadsverken och man märker att sanningen ser likadan ut på alla ställen. Det var någon kejsare som hade ett gäng slavar som byggde de här monumenten med primitiva verktyg. Och jag säger, hur kan 8 miljarder människor gå runt och tro att det är så här? Det är inte möjligt på något sätt. Och det är det jag försöker visa och tala om. Att det har skett någonting i mänsklighetens historia i en avlägsen dåtid som vi inte vet. Det har hänt någonting på jorden som var långt mer avancerat än vad du och jag har fått lära oss. Vi har ju fått lära oss att vi sprang runt med utmärglare, med flinta, spjut och jagade rådjur. Liksom. Men det är ju inte så historien ser ut alls. Och då... När man går in i det här ämnet så hittar man tusentals pusselbitar och så lägger man de här sakta men säkert in till varandra. Och vart efter tiden går och pusselbitar ansluter så börjar man se konturerna av någonting spektakulärt i mänsklighetens historia. Och centrum, det centrala i den historien är att de här primitiva tidiga civilisationerna säger samma sak. De säger att det är inte vi som har gjort de här byggnadsverken. Det är gudarna som har gjort de här och de kom från stjärnorna. Det är ju liksom basen i vad jag säger. Och då kan man ju titta på, vi har ju just nu 10 000 erkända religioner globalt. Och när du tittar på merparten av dem så säger de samma sak. Att det kom ner Gud som skapade människan och så gav han människan civilisationen i gåva. Och vi sitter ju här idag och tror att det här är mytologi. Och då börjar jag tänka så här, hur kan alla de här tidiga civilisationerna över hela världen komma på samma sak samtidigt? Att det kom ner gudar från himlen, gav dem civilisationen en gåva och lärde dem kunskap som är liksom basen i hur vi behöver driva civilisation. Och då menar jag då på fullaste allvar att de här civilisationerna hade inte fel. De hade rätt på alla punkter. Och det är det jag försöker visa varför jag tycker, tänker och tror.
Mm. Ja, och jag börjar säga evolutionen, vår evolutionsteori. Ja,
den är ju intressant för att den är ju till stor del spekulation. Och det vet ju inte heller du och jag om att det är så. Det finns ju jättemånga totalt omöjliga påstående kring vår evolutionsteori som inte stämmer. Och just nu sitter vi här och människan ska ha uppstått över en natt. Någon schimpans ska ha fött en människa på något mirakulöst sätt någonstans i Afrika, har jag förstått, för 200-300 000 år sedan, beroende på vem man lyssnar på. Och det är det här jag menar, att det här evolutionära skuttet sker ju inte på en naturlig väg, utan det skuttet måste ha blivit manipulerat utifrån. Någon måste ha gjort ett genetiskt ingrepp på en schimpans som födde fram den första människan. Och jag menar ju då att det här är ju astronauter. Eller Gud, som de religiösa skrifterna väljer att kalla det. Så nej, jag tror att grunden i allt, evolution är, den existerar. Det sker en extremt långsam utveckling av livet på jorden. Men de här evolutionära skutten som till exempel människa tar, som ska ha skett på bara ett par 30 000 år eller någonting sånt där, är komplett omöjligt. Det är alltså vetenskapligt omöjligt att vi kan ta sådana här skutt. Och vi, du och jag vet inte om det i vår vardag. Så fort man har någonting som man inte kan förklara på ett rimligt sätt, då kallar man det för genetisk mutation, och den skedde över en natt. Ja, det är klart den skedde över en natt, för någon var ju här och mixtra med DNA på till exempel människor. Så evolution i grund och botten finns, men du och jag är inte en... Vårt träd, den femte grenen, här har du aporna, men här har du människan. Och vi är här tack vare att det skedde en genetisk mutation utifrån. Någon mixtrade med en varelse på jorden. Det är så jag ser det. Och det är det alla, jättemånga religiösa skrifter säger, och Bibeln, att Gud skapade människan. Gud i det här fallet är då astronauterna. Elohim, gudarna.
Mm. Ja, att någonting inte stämmer med vår evolutionsteori, det är jag verkligen beredd att skriva under på. Men... det är så många saker. Jag bara tänker så här, vår tideräkning, vad tänker du om det? Mm.
Att den är förvirrad. Tideräkningen har blivit... Vi har ju fått ett antal nya kalendrar genom mänsklighetens historia där allting är förvridet i hur vi ska se på nyår och nya cykler och sånt. Den har ju blivit helt... manipulerad över tid av olika anledningar. Ibland har det varit för att förvirra oss, ibland har det varit för att någon genuint har försökt komma på ett bra sätt att räkna tid på, som om tid fanns. Men från början så ska ju alla våra tideräkningar vara kopplade till stjärnorna. Det var ju så det såg ut original. Och sen har vi haft lite olika världshärskare som har implementerat nya idéer kring tideräkning och kalendrar över tid. Och just nu befinner vi oss i en väldigt felaktig kalender generellt.
Jag har ju hört att vi borde egentligen ha 13 månader på ett år.
Ja, det är ju verkligen så det borde se ut, ja. Och vi borde ju verkligen inte starta om året i december, såklart. Jättesnett här. Sen kan man ju lägga jättemycket tid på att undra hur det kommer sig att det ser ut som det gör just nu, och det finns inget superbra svar på det. Man kan ju följa hur det här gick till, men sen vet vi ju inte om det ligger några agendor bakom, eller om någon bara genuint faktiskt ville skapa en schysst kalender. Men jag ser att det är en mix av de bägge. Det är manipulation och att man ibland vill skapa bra sätt att räkna tid.
Det här ordet manipulation. Så varför? Har du någon liksom tanke kring varför man vill manipulera oss? För det blir ju...
Jag kan börja med att säga så här, att när jag tittar på mänskligheten generellt, om du bara zoomar ut och tittar på hela mänskligheten, då ser jag att vi är en väldigt manipulativ art, alltså mänskligheten. Vi springer runt och manipulerar allting. Vi köper våra grejer av bolag som har liksom anställda människor som ska manipulera oss att köpa deras saker. Allt vi ser manipuleras. Vi har politiker som inte kan prata ett ord sanning någonsin överhuvudtaget. Så att den här manipulationen genomsyrar hela oss som art och har gjort det väldigt länge. Och jag tror att det finns många, många bottnar i ditt svar. Men det ämnet jag håller på att avhandla och det ämnet jag undervisar i är att vi i grund och botten har blivit manipulerade för att vi inte ska tro på vår spektakulära historia, alltså vårt ursprung. Varifrån vi faktiskt kommer. För nu lever vi på den här planeten. Vi har ingen aning om varifrån vi kommer. Vi vet inte vad vi ska. Finns det någon universell plan? Varför vet vi ingenting om någonting? Om vi bara går runt här och försöker sätta mat på bordet hela vårt liv. Och är totalt manipulerade rakt av. Från att vi vaknar tills att vi går och lägger oss. Så är vi insvepta i alla de här lögnerna, som jag kallar det. Och där är mänsklighetens historia en jättestor del. För om du som människa lever och inte känner till din historia, så har du ingen aning om vart du är på väg någonstans. Du vet inte vem du är. Så jag menar att nyckeln till vår frihet ligger i att förstå vårt ursprung. Och det ursprunget är långt mer spektakulärt, att något evolutionärt skutt ska ha skett i en schimpans i Afrika för 300 000 år sedan. Glöm det. Det är inte så här det har gått till. Och jag menar då att det finns grupperingar på jorden som känner till vårt ursprung och aktivt har lurat oss till att tro någonting helt annat.
Mm. Okej, alltså jag försöker bara, jag vill att de ska hänga ihop här, men jag kommer nog inte få till det.
Nej, det är jättesvårt. Men bra försök.
Ja, astrologi har ju bara hängt. Jag måste få, för en sak som jag, när jag liksom har satt mig in i det här, så är det att alla de här byggnationerna, alla platser världen över, så astrologi är ju med på varenda hörn. Alltså de här ställena byggs ju liksom i förhållande till hur stjärnorna, alltså, och det är ju väldigt precis allting. Och det kan ju inte vara någon slump. Alltså så här, när vi inte ens klarar av att göra de här grejerna idag. Knappt.
Oavsett vilket byggnadsverk du tittar på, så finns det alltid en koppling till stjärnorna. I någon form. Och det är olika konstellationer. Och de är också byggda över, enligt mig, ett för mig jätteuppenbart nätverk globalt. Så om du zoomar ut på en jord så är det ett mönster. De är byggda på rad, på linjer och sådana saker. Som jättemånga människor hävdar är en slump. Jag har ju försökt visa hur horribelt det ens är att tänka tanken att det är slump. Och jag vet inte om du har sett dem här eller lyssnat på dem. Det är liksom, vi har passerat slump för länge, länge sedan. Men vi har ju fortfarande jättemånga som tror att det är slump. Allt det här är kopplat till stjärnorna. Och om man då ska tro de här sanningarna, de officiella sanningarna, att det är primitiva stenåldersmänniskor som knackar ur de här stenmonumenten med kopparkilar och stenhammare. Då blir jag så här, okej, men varför var de som besatta av stjärnorna? Och hur kunde de känna till en massa stjärnor som vi upptäckte i modern tid? Hur kan de ha kunskap kring planeter som vi nyss också har upptäckt? Det är så många sådana här frågeställningar som gör att bara att vissa stammar kände till vissa saker borde de kullkasta precis allt du någonsin har fått lära sig. Men det är inte så det ser ut idag. Utan vi står fortfarande där, och där den officiella sanningen är att stenåldersmänniskor byggde det här. Okej, de knackade ut det under jättelång tid och det tog och det kostade, det krävdes 100 000 man att bygga det här. Okej, men stenen väger ju 2000 ton. Hur flyttar de den? Jo, men de kappar ner träd och rullar dem på stockar. Ursäkta? Ja, 2 kilometer härifrån har de släpat den. Jag bara, men hur då? Med rep? Jag bara, nej, det har de inte gjort. Och så här håller jag på. Och sen försöker jag göra det här med humor och visa hur fullkomligt orimligt alla de här sanningarna är. För de är verkligen orimliga, de flesta av dem. Det är bara att vi har blivit så programmerade och lurade under så lång tid så att vi ser inte ens det orimliga det här. Och det är det jag försöker visa, hur orimligt det här är. Så stenåldersmänniskor tycks ha varit extremt kunniga kring astrologi, astronomi som vi väljer att kalla det idag. Och de var mega experter på att bygga sten, långt över förmågan vi har idag, vilket är helt mindboggling. Så,
nej, men för vem som helst som har stått vid foten på en pyramid. Ja, alltså det är... Nej, men det är ju orimligt. Alltså, man måste ju våga, liksom, fråga sig rimligheten i den förklaringen som vi har fått.
Den är exceptionellt orimlig. Ja.
Ja, nej, men, och det är så här, och jag bara tänkte på det här med astrologi. Alltså det, man har ju gjort det till något så här hänt extra snaskigt liksom. Så, alltså, så det är ju bara, ja, det är ju stjärntecken kräfta och ja.
Så. Det är en del av manipulationen som jag ser det. För om man tittar på vad alla de här tidiga civilisationerna försökte lära oss och försökte bevara, den kunskap som de faktiskt försökte bevara, så har ju allt det här under, i alla tider utmålats som någon form av svart magi eller ondska eller satan eller djävulen eller sådana saker. Man har aktivt försökt hålla människorna ifrån de här ämnena och måla ut det som någonting farligt. Och jag menar då att jag tror att de här ursprungsbefolkningarna hade rätt. Jag tror att på fullaste allvar att det finns någonting med stjärnorna som påverkar oss, leder oss, guidar oss. Men vi har inga som helst begrepp om hur det här går till. För vi är alldeles för primitiva för att fatta det här än. Jag tror att stjärnorna har en central roll i mänsklighetens vardag. Genuint. Och det är inte så att... Och det tror jag för att jag har valt att lyssna på de här tidiga civilisationerna. För att jag tror inte att de ljuger nämligen. För vi har ju fått bli belärda att allt det de säger, allt, är mytologi och historier. Och jag säger så här, okej, de har knackat in de här historierna i sten. Det måste ta ganska lång tid. Hur kommer det sig att man ska knacka in en fantasi i sten på stenåldern och sen släppa runt på den stenen och försöka bevara den? Det känns jättekonstigt. Och hur många i den här civilisationen kunde skriva? 2, 3, 5, 12? Skulle de ha dedikerat halva sin arbetsstyrka kring skrift till att knacka in en fantasi i sten? Och det är också så här, okej, om det var på ett ställe, men nu är det ju över hela världen. Och du och jag tror att det är mytologi. Vad står det på stenen? Det står att gudarna kom ner från himlen och lärde oss skriva. Jaha, det ser man. Och matematik och astrologi. Står det där? Ja, vilka jävla tokstollar. Och det är där vi befinner oss nu. Och jag menar, nej, de har knackat in sanningen här. Det är inte fantasier.
Jag kan inte låta bli att fråga. För det är ju någonting som dyker upp ofta på... flertalet av de här scenerna. Du är ju reptiler och du har ju nämnt reptiler.
Reptiler är ju, om man lyssnar på de här tidiga civilisationerna och frågar dem så här, men vilka är det som har skapat oss dem? Då säger de jättetydligt, ja, det var reptila humanoider. Jag bara, människorna upplevde dem som reptiler. Det här är också ett globalt fenomen. Det finns i Kina, det finns i Mexiko, det finns i USA, det finns på alla ställen. Och jag säger, vad menar ni? Är det reptiler som kommer ner från himlen? Ja, de här byggnaderna här, ja, de är dedikerade till the feathered serpent. Jag bara, vad sa du? En fjäderbeklädd reptil? Ja, okej. Man frågar indianerna, det vi kallar indianer, jätteslarvigt idag, jätteokunnigt. Så jag säger det så att folk ska förstå nu. Okej, varför har ni en fågel högst upp i era totempålar? Ja, det kom ner en vingbeklädd serpent och gav oss civilisation. Jaså, minsann. Det gjorde det. Ja. Gud vad ni hittar på saker. De säger ju så här allihopa. En av de här raserna astronauter upplevde människorna som reptiler. Och jag tror att det hade med deras delvis ögon att göra. De verkade ha varit reptilliknade. Och då kommer vi också in på det här med människans reptilhjärna idag och sånt här. För att jag påstår på fullaste allvar att den här reptila varelsen har varit en del i vår evolution. Det femte trädet, femte grenen på vårt träd. Och Jag har valt att ta de här tidigare civilisationernas nedskrivna vittnesmål som sanningar. För jag tror inte att man ljög på stenåldern om såna här saker. Det är så jag ser det. Så som vi ljuger idag om allting.
Så jag fick ett meddelande här från en lyssnare. Så jag misstänker att din mikrofon skrapar mot ditt skägg.
Gud vad jobb. Tack för att du sa till. Jag tänker inte raka av med skägget, så jag håller i mikrofonen istället.
Ja. Hon skrev att det var väldigt knastrigt. Kan vi åtgärda det?
Ja. Tack, tack.
Nej, men bra, tack. Och jag vill också, när vi kommer tillbaka med ursprungsbefolkningen, för det är ju det vi har sett, det är ju verkligen, vi pratar ju om utrotning. Liksom. Det är ju ett massmord liksom, världen över. Och verkligen, och då vet vi, alltså, vi vet ju inte historiskt, men jag menar, det vi vet
är är ju liksom de här senaste 2000 åren när kristendomen bestämmer sig för att göra 8 eller 9 så kallade korståg. Och så har vi spanska inkvisitionen på det. Och det vi, hur många vi pratar om vet jag ju inte. Men det är ju en systematisk utradering av mänsklighetens historia som sker. Så fort de här kristna människorna kliver i land så dödar man människorna och bränner deras skrifter. Det här finns ju i våra historieböcker idag, jätteväl dokumenterat. Och det är ju ingen liten skala. Det är ju inte så att de kliver i land på några enstaka ställen. Utan det är ju en total jävla wipeout av mänsklighetens historia vi pratar om här. Och de skrifter som de får med sig hem i båtarna har de ju låst in i Vatikanen. Och så tänker jag, ja men vad kul att ni hämtade dem. Kan jag få läsa dem? Absolut inte. Nej. Vad står det i dem då? Ja, det tänker vi inte berätta. Nej. Det är ju så här. Och det här låter ju som en förenkling eller som någonting överdrivet, men det är inte alls överdrivet. Det var så här det gick till. Klev ombord på båtarna, seglade över, klev i land, utrota människorna, elda upp skrifterna och förstöra deras artefakter och deras de här monumenten som är dedikerade till gudarna. Och sen vart efter tiden löper så föds nya religioner, och just nu som jag sa har vi 10 000 erkända religioner som försöker radera varandra, så det börjar ju bli lite rörigt från ett nutida perspektiv hur det här förhåller sig helt enkelt. Men systematisk utradering av historien har ju skett, och det är ju historisk fakta liksom. Och i den här och det jag menar är att i de här uppeldade skrifterna har vi ju mänsklighetens riktiga historia beskriven. Och jag menar att en del av manipulationen som vi lever i idag, den här illusionen, till stor del handlar om att vi inte, eller av att vi har förlorat vår historia. Som har eldats upp, bokstavligt talat eldats upp.
Och jag tänker ju så här att om jag blir fråntagen liksom, rätten. Dels att förstå vem jag faktiskt är egentligen. Men även historien. Så kan jag ju bli ganska lättstyrd.
Det är ju så man styr en befolkning. Det finns ju ett talesätt som författaren George Orwell myntade i sin bok 1984. Han skrev ju, who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Och är man helt, har man inte ens tänkt i de här banorna någonsin om man lever här och nu, så har man ju jättesvårt att greppa vad ska man äga historien för. Alltså många människor har svårt att greppa det här. Jo, för att om du äger historien så kan du själv fylla igen de här hålen i historien med vad du vill. Och skapa lögner och propaganda. Som jag på fullaste allvar med merparten av mänsklighetens historia, officiella historia, är propaganda. Och jag överdriver inte och jag far inte med massa osanningar. För om ni lyssnare lägger ett gäng år på det här ämnet, så ska ni få se att det mesta är bara hittepå. För att ett annat klassiskt talesätt är att säga historien skrivs bara av vinnare. Ja, det låter ju klyschigt och sådär. Men det är ju sant, för de historieböckerna vi sitter med i våra händer idag är alltså skrivna av x antal hundra vinnare under historien. Så vid varje vinst, om man säger så, i en konflikt, så försvinner ju 50% av historien. Den förlorade sidans syn på den här, på dagens sanning, finns ju inte med i historieböckerna. Och när det här dupliceras över tid så blir det ju en jätteförvrängd version som bara är några promille av vad historien faktiskt säger. Vi har bara de så kallade vinnarnas vittnesmål nedskrivna. Och de har ju själva tweakat de här historierna, såklart. Så jag menar att det du går runt i din vardag och tror kring mänsklighetens historia idag är till 99,9% propaganda. På riktigt. Det är det jag genuint tror. Och jag tror att agendorna i varför det är så är många. Och en del av det handlar om att dölja vårt spektakulära förflutna.
Så, och jag hör dig. Och jag har själv en väldigt stark känsla av att vi är så... Alltså att vi mänskligheten har åstadkommit ganska mycket bra saker. Och att vi människor... Vi är nog väldigt, väldigt mycket mer än vad vi har tillåtit, så tror.
Det är min absoluta övertygelse, och jag tror inte att du kommer kunna få mig att tro någonting annat i det här samtalet just idag, baserat på allt jag har tagit till mig. Någonting skedde, någonting saknas, och vårt jobb som jag ser idag är att lista ut vad det är som har skett, lägga det här pusslet. Och omkullkasta väldigt mycket av det vi tror och vi tror att vi vet. För att jag menar ju på fullaste allvar att vi vet ingenting. Problemet med ett sånt påstående är ju att vi går ju runt här idag och tror att vi har jättebra koll på allting. Och jag är så här, har vi verkligen koll på saker? Ja, vi bråkar om vad vi ska äta för mat. Vi bråkar om mjölk är nyttigt. Vi bråkar, alltså... Ta vilket ämne som helst. Ta så här, komjölk är bra för kroppen. Aha, då har du ett läge som säger ja, det är det. Sen har du ett läge som säger att det här får du cancer av. Aha. Och sen har du en lång rad alla. Det spelar inget roll vilket ämne du tar. Vi vet ingenting. För man är inte ens, vi är inte överens om någonting på den här planeten. Och det är inte ens på de minsta så kallade sanningarna. Jag vet inte hur gammal du är, men du växte väl säkert upp delvis på 80-talet, tänker jag.
Ja, lite tidigare, men ja.
Ja, varsågod. Tack. Då satt du i klassrummet och då hade du... Någonstans i klassrummet hade du matpyramiden på väggen, till exempel. Det hade du väl, eller? För då var ju den sann. 60% ska vara kolhydrater av det du äter. Och sen kom flortanten in efter lunch. För det skulle man ju göra. För det var ju sant då. Och det visar sig att väldigt mycket av våra historiska sanningar, de går ju i graven förr eller senare. När det har kommit, och då... När man applicerar det här på sitt sätt att se på världen och på historia och allting, så är det ju livsvalet med människor som låser sig fast vid sanningarna. Alltså att du skulle ha låst dig fast vid att ja, man ska äta 60% potatis. Okej, annars blir man sjuk. Ja, så säger jag, ja, fast jag blir ju sjuk om jag äter 60% potatis. Alltså jag tar det här som exempel bara. Det här går att applicera på allting och speciellt mänsklighetens historia. När du låser fast dig vid en sanning, så kommer du att gå under förr eller senare, för att allting är tillfälligt, högst tillfälligt. Och det gäller även vår förståelse för historia. Som tur är så börjar det här monopolet lösas upp nu, för tack vare att vi har internet och sådana här saker och möjligheten att resa, så har ju människor sett och förstår det jag försöker tala om för människor, att de här sakerna stämmer inte. Och då säger vissa, nej, det står ju här i våra historieböcker och det är någon forskare som har gjort en annan. Ja, det kanske är så att den här forskaren har fel, som man har haft så många gånger historiskt. För forskare, det är ju dit alla kommer förr eller senare. Ja, där du trodde var fel. Ja, Här är en ny sanning. Okej, nu får vi se hur länge den håller. Så det är så jag väljer att se på det. Sluta låts fast det vid saker som ni tror är sant. För det är bara sant idag. Imorgon är det ju, kommer vi att skratta åt det. Som vanligt.
Mm. Ja, Vatikanen är ju ett ställe där väldigt mycket litteratur då ska förvaras. Sen har vi Alexandria, biblioteket Alexandria.
Mm. Jag menar på fullaste allvar att när de här korstågen skedde så tog vissa av de här sjökaptenerna med sig skrifter hem. Delar av det blev sedan... det mesta av dem påstår jag på fullaste allvar är inlåsta i Vatikanens bibliotek. Branden i Alexandria... Alexandria var ju alltså ett bibliotek som brann ner. Man vet inte riktigt varför det brann ner. Det beror på vem du lyssnar på. Och det var dåtidens världens största bibliotek. Där fanns mänsklighetens historia bevarad. Och det här var allmänt känt. Så från mitt perspektiv, som den folehatt jag är, så säger jag då att det var ju definitivt ett attentat. De brände ner det i 2-3 omgångar ungefär. För att få en nollställning av mänsklighetens historia. Och jag tror att motiven bakom var så kallat religiösa. För att kunna skapa nya sanningar och nya gudar.
Kan man ha passat på, tror du, att flytta en del av det här? Eftersom vi alla andra tror att det har brunnit upp. Eller har man bara velat radera allting?
Jag tror att om jag bara ska spekulera så tror jag att det är både och. Så att många grupperingar, individer då ville ha tillgång till en massa information som de inte ansåg att Kreti och Pleti skulle ha tillgång till. Och det ser jag som nycklar till kunskap som vi idag har förlorat och inte heller tror har funnits. Vi tror att det är mytologi till stor del.
Mm. Så jag tror
att mänsklighetens historia och vår kunskap finns bevarad och jag tror att Vatikanen är en del har en del i den här sanningen. Ja.
Ja, men det är ju så många saker. Alltså det här med DNA, det är en sak som jag också har tänkt på. För jag kommer ihåg att jag reagerar, jag är en ovanlig blodgrupp. Bara det. Och sen det här, helt plötsligt
du säger, får jag säga din blodgrupp då? Får jag gissa den då, eller?
Ja.
Ja, då är du ju RH-negativ om du säger så.
Maybe.
Och då är dina förfäder jättar. Och folk, är han fullständigt dum? Ja. Dina förfäder kommer från Malta och de kommer från Baskien. Det är där de högsta koncentrationerna av RH-negativ. RH-negativ är en väldigt ovanlig blodgrupp. Och den är märklig på jättemånga olika sätt. Också sån där genetisk mutation som har skett över en natt någon gång. Eller hur? De civilisationer som jag påstår har byggts av jättar historiskt. Det var en civilisation på Malta. Av någon anledning så fanns de här grupperingarna på Malta och i Baskien. Och på de här ställena så är koncentrationen RH-negativ jättehög i förhållande till resten av världen. Och då landar man till exempel på Malta så frågar man de här urinvånarna. Men du, vilka är det som har byggt de här monumenten? Och det är inte så att de är luddiga direkt. De säger bara, de är byggda av jättar. Inte fan tror du väl att en människa har byggt det här? Säger de då, på riktigt. Och jag säger, nej det tror jag ju inte. Att människor har byggt det här. Men vad är jättarna någonstans nu då? Ja, vi har utrotat dem för de var inte speciellt trevliga. Och Bibeln säger ju samma sak. Så det fanns väldigt stora humanoida varelser med speciella blodgrupper. Det är hon negativ. Var inte en blodgrupp som på något sätt har skett eller skapats på jorden i någon konstig evolution. Det är inte så det går till, utan du har din blodgrupp för att en viss typ av astronauter har experimenterat fram dina förfäder och de var jättestora.
Så jag tillhör... Ja, nej, men jag hör dig. Men vad jag egentligen skulle säga, nu fick jag veta en massa andra saker. Det var ju den här explosionen av, man vill ancestors. Vi söker våra, så fick jag en jättekonstig känsla. Så här, vad är, det är ju härligt att få veta sitt ursprung. Men jag tänkte så här, vad vill de veta? Liksom? Vill de ha vårt blod? Det var faktiskt min tanke.
Ja, ja. Blodet vill de inte ha. Så här, vi har ett gäng...
Ja, men koll menar jag. Inte blodet, men de vill ha koll.
Nej, nej. I större delen av... Det har ploppat upp ett gäng olika bolag som säljer en tjänst där du kan få reda på om din förfäder bodde i Balkan. Liksom. Ja, du är 12% italienare. Och jag är så här, vad är det här för tjänster? Det här känns inte rimligt. Vad ska jag veta att jag är 12%? Vadå 12%? Hur räknar, vadå 12% italienare? Hur då? I alla andra länder så måste man ju sälja den här tjänsten. I Sverige är det lite annorlunda. För här har man hela befolkningens DNA redan i en databank. Och vi bara, åh, det är ju bra. PKU-registret. I resten av världen så måste man ju få människorna att sälja sitt DNA. Och då menar jag på fullaste allvar att man gör det via de här bolagen. Tjänsten är ju bara en smokescreen. Alltså en påhittad anledning till varför människor ska köpa de här genetiska testerna. För att man vill ju kartlägga mänsklighetens DNA. Vilket jag också väldigt gärna skulle vilja se. En ordentlig kartläggning av människans DNA. För vad ska man ta som exempel? Jo, det finns ett bolag som heter 23andMe. Ja, det är det största just nu. De bara pumpar in pengar i det här bolaget. Och inte speciellt lönsamt på väldigt lång tid. Vem är det som äger det här? Ja, det är Google-grundarens fru. Nej, det var som fan. Tänk att hon kom på den här idén. Vad intressant. Så att det här är bara en påhittad affärsmodell. De kartlägger tveklöst hela mänsklighetens DNA. Sen om det är bra eller dåligt, ja, det får ni väl avgöra själva. Jag skulle ju inte sälja mitt DNA till de här bolagen om jag. Det är så jag har valt att se på det. Sen är ju svensk och med i det här jävla PKU-registret i alla fall. Så vad som sker med dem, den datan, det vet vi ju. Och kommer aldrig få reda på heller. Inte sitter den bara där i alla fall. Inte en chans.
Ja, det är så många, men våra fornnordiska mytologier kan vilja veta dina tankar kring.
Ja, jag tror jättetråkigt tyvärr. För när astronauterna kom till jorden så flög de in i en tid då hela Norden låg under is. Då flög de förbi Norden och så landade de på betydligt varmare ställen, för att de är ju som oss, de fryser de också, skapade efter deras avbild. Så de tycker väl inte heller speciellt mycket om kyla, så inte fan landar de här i alla fall. Den fornnordiska mytologin ser jag tveklöst som lånad från andra delar av jorden. Och i grund och botten, som väldigt mycket av vår mytologi, så kommer den från Mesopotamien. Och i deras värld, på den tiden, så kallas de här varelserna för Anunnaki. Sen så har den händelsen fått en rad olika spin-offs. Och guden Thor och Odin och sånt är spin-offs på den här ursprungliga... Jag kallar den för originalmytologin. Och jag ser det inte som mytologi, jag ser det som historia. Men originalet är Mesopotamien. Och sen så har den spridit sig till delvis Egypten, delvis Grekland och de här kända mytologiska historierna. Det blir lite rörigt i de här mytologiska berättelserna. För att I Grekland kallar man ju en gud för en sak och sen är det samma gud i Mesopotamien som har ett helt annat namn. Men det är samma entiteter, men de har fått lite olika stories runt sig och man har bytt ut namn på dem och då blir det lite rörigt. Men originalet är tveklöst Mesopotamien. Thor och Oden och dem är Anunnaki som jag ser det. Sen kan jag förklara jättenoga varför jag tycker att det är så, men det har vi inte tid med i den här podden just nu.
Folk får ju gå in och lyssna på dig. Alltså de av mina tittare, de som kommer till, gå in och följ forntida astronauter.
Det är ja, och jag vill också jättetydligt säga det till nya följare. Jag är inte här med en ny sanning. Jag är inte här med en ny religion. Jag kommer aldrig trycka ner någonting i halsen på dig. Jag säger bara till dig så här. Det du har fått lära dig stämmer inte. Dyk ner i de här hålen så ska du få se att det jag säger stämmer. Och jag drunknar ju de här mejlerna med människor som har gjort det här. Och de är ju liksom mind blown, som de ofta uttrycker det. För att jag har ryckt någon form av slöja från deras verklighet. Upplevda verklighet. Sen kommer man ut på andra sidan av min podd. Man har inte alls några nya svar. Utan batteriet med frågor är nog snarare större. Men jag har gett min syn på det och det är inte viktigt för mig att du ska tro på det jag säger. Det är inte det alls jag håller på med. Jag skiter i vad ni tror liksom. Jag bara menar att sanningarna är inte sanna. Sen vad vi ska fylla de hålen med, ja, det är väl upp till den som vinner nästa slag om mänskligheten, tänker jag.
Ja. Mudflood. Kan du förklara lite?
Absolut. När det finns en så kallad konspirationsteori, väljer jag att använda nu. Där jag har ju valt ämnet forntida astronauter, men det finns människor som har valt ämnet mudflood, alltså lerflod. De spenderar jättemycket tid på att visa resten av världen att det har funnits en civilisation under tidigt, ja, i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, som har drunknat i lera. Det här låter ju också helt galet när man hör det första gången. Men när man dyker ner i det här kaninhålet och spenderar en stund där, så blir man ganska övertygad om att det har skett någonting även här, vilket är jättenära nutid liksom. Och varför vet inte vi att det här har skett för? Varför ligger de här byggnaderna under lera som de hittar där de ska bygga andra byggnadsverk på de här ställena? Och då har vi jättemånga som menar på att nej, men det här är ju bara hittepå, och jag är inte så säker på det, för att de här byggnaderna finns ju och de är ju dränkta i lera. Och det här går också som en röd tråd genom mänsklighetens historia, att ja, men ta Påskön till exempel, där de här huvudena står, det är nästan 1000 huvuden som står på ön. De är ju till 60-70% begravda i jord, alltså lera. Det vet folk generellt inte till. De tror att det bara är huvuden. De bara, nej, det är kroppar på de här också. Och de är liksom flera meter höga. Vem begravde dem och hur gick det till? Och då kommer vi in på de här syndafloden och de här kataklysmerna som verkar ha skett historiskt i mänsklighetens historia, som jag tycker är så galet fascinerande att läsa om. För när man sätter sig in i det, så har vi bilden idag om att det har skett en syndaflod. Och det är inte så alls det ser ut. Det har skett flera saker. Vi pratar om den. En jättestor flod som många forskare också pratar om. Men det har skett fler, inte lika omfattande, som har begravt civilisationer genom hela mänsklighetens historia. Och det sker med jämna mellanrum, om vi ska tro de här civilisationerna, vilket jag gör då.
Det är ju så avancerade byggnader man hittar.
Ja, och
Hur kan man kan ju inte bortförklara det. Alltså, vi pratar ju saker som är liksom way, 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 way vad vi kan ens hacka fram idag.
Ja, och då har vi ju en motvåg till den här teorin som menar på att jo, man kan visst ha byggt de här byggnaderna på den här tiden, och sen visar de, försöker de visa att man kan ha gjort det. Och när vi tittar på våra byggnader vi har idag, så det har ju aldrig någonsin funnits en tid i mänsklighetens historia där vi bygger så fula saker som vi gör idag. Alltså allt är ju så gräsligt fult. Ingenting...
Allt som är fint tar man ju bort också.
Ja. Och allt ska vara praktiskt, allt ska vara ekonomiskt hållbart och så vidare. Och så vidare. Och så går vi runt i det här hemska... jättefula samhället, och sen måste man ju fråga sig, vad gör det med oss på sikt när allting är fult? För när man tittar på de här gamla bilderna som du pratar om nu, eller tittar på det ämnet jag avhandlar, som det monumenten byggdes i sten, allting var ju så galet vackert att man inte ens kan ta bort blicken från de här byggnaderna för att det var så vackert. Och nu går vi runt här i våran sopstation till civilisation. Allt är så gräsligt fult och praktiskt. Och så måste ni fråga er, vad gör det här med mig? Att jag går och ser det här bedrövliga hela dagarna. Så att bor man centralt i en storstad till exempel, och säger, åh, där står ett träd, det var vackert, för man reagerar på trädet liksom. Hur vore det om man var lite mer omgiven av saker som var vackra? Jag tror att det gör jättemycket med människor att vara omgiven med av vackra eller gräsligt fula saker.
Ja, men jag har ett jättebehov. Alltså så här, jag menar, bara åka iväg och vandra runt i Florens. Alltså det fyller ju ens inre. Åka ner till Split i Kroatien och bara känna på byggnader och ja för titta du menar... på det vackra. Ja, vi behöver det.
Ja, och jag menar ju så här också att om du pratar med människor som har rest till de här monumenten jag har pratat om, eller nu pratar du om Split, 4000 år gamla ruiner har ju du pratat om ungefär. Och de säger så här, det är sån konstig energi på de här ställena. Nästan alla människor säger så. När de kliver in i en pyramid, de säger inte så här, åh, stenen var så fin. De säger, så konstig energi. Folk som har rest till Machu Picchu säger ju inte, åh vad högt berget var. De säger bara, så märklig energi när jag var här uppe. Vad är det de pratar om för någonting? Vad då för energi? För det är någonting med det här som vi inte har fattat än. För vi är för primitiva för att förstå vad det här var en gång i tiden. För det handlar om energi till stor del. Och det vi har runt oss idag när vi går runt och tittar, så är det ju knappast någonting av den här energin som vi... som så många människor beskriver vid de här platserna, och som man har beskrivit historiskt om olika energier. Och då blir folk så här, det här är så himla flummigt. Nej, det är inte så flummigt. Det är någonting vi har tappat bort på vägen i mänskligheten som har med energi att göra. Och det här är vad jag då säger är lost technology, förlorade kunskaper helt enkelt.
Men då antar jag att du känner till currykors.
Absolut. Jag väljer att kalla det ley lines då. Och det här är också ett sånt där... ett ämne som har blivit så bespottat och så förlöjligat. Och jag är så här, ja, men ska vi zooma ut på kartan och titta vart de här monumenten är byggda någonstans? Nej, men mitt i korsen på ley lines. Det var som fan. Ja, men det är bara slump. Ja, eller hur? Sen försöker jag visa varför det här inte är slump. Och det blir så här. Ja, du ser här. På det här currykorset står en kyrka. Ja, men nu tar vi och tittar historiskt. Vad stod det här innan kristendomen kom hit och byggde kyrkan? Ja, det var ett monument byggt av hedningar. Jaha, det ser man. Så stenåldersmänniskorna byggde mitt i korset här. Ja, det var som fan. Jag förstår om det är slump 3-4 gånger. Men när det börjar bli så här många gånger. Då blir det så här. Det är inte slump. De visste någonting. Eller någon visade dem var de skulle bygga de här monumenten av en anledning. Och det är en anledning vi idag inte ens tror på. Så ser jag på det.
Så predikstolarna. Ja, predikstolar i kyrkor.
Ja.
Det handlar, de är ju också placerade där.
Det handlar om att skörda energier som vi inte ens tror finns idag. Det är så jag väljer att se på det. Just nu.
Fast det här är ju ingenting som var konstigt för inte så länge sedan. Min morfar visste ju vad ett currykors var.
Ja, men det tar en generation att radera en sanning. Det gäller bara att få de nyfödda att inte tro på dem längre. Så växer ju de upp och sen försvinner ju den sanningen. Och det går jättefort att radera historia. Det tar 80 år ungefär. Och det tar ungefär 40 år att uppdatera historieböcker. Från att man har lärt sig någonting nytt så tar det i runda sträckan 20-40 år innan det trycks i våra historieböcker, officiella historieböcker, som delas ut i skolorna. Då. Och då har det ju redan hunnit kommit en ny sanning efter det. Så att det är så här, vi ligger ju ständigt efter, steget efter hela tiden.
För övrigt så älskar jag att leta efter kurrekors i skogen, för man kan ju se på träd så, som växer liksom i ett kryss så, liksom i själva. Ja,
nej, nu tycker jag det blir så flummigt. Det här är inte vetenskapligt.
Nej, det är inte vetenskapligt.
Jag säger att vi har inte begripit hälften av vad det här handlar om för någonting än. Om 100-150 år kommer vi att sitta här och fatta allting. Och sen kommer vi ju såklart att skratta åt dem som inte såg det här. Man visste det här förr i tiden. Någon lärde dem det. Och det var inte stenåldersmänniskor som kom på det här själva. Någon lärde dem det.
Ja, gud, jag har ändå lyckats få ihop ganska mycket här, tänker jag. Men, ja. Men jag vill bara, så här, jag vill, Ann, en kvinna som jag kände, hon var på en av dina föreläsningar och hon sa, jag glömde fråga Mikael, vem skapade astronauten?
Så. Ja, precis. Ja.
Så nu frågade jag Ann.
Jag är ju troende. Och då tänker folk direkt så här, organiserad religion. Glöm det. Det är inte så här jag ser det. Allt det här magiska vi ser runt i vår värld. All den här geometrin. Allt det du och jag som individer, vi är liksom perfekta. Nu har vi en del av befolkningen som säger, allt det här är slump. Random. Och jag är så här,
nu måste du plocka fram micken här lite.
Ja, förlåt. Allt det här är random. Och jag är så här, nej. Det är inte allting är så makalöst vackert och perfekt hela tiden. Om vi ger fan i sakerna så är det, så är det perfekt. Det är väl klart att det finns en skapare i bakgrunden. En creator, vad säger man på det? En skapare. Sen så tror jag inte att det är en arg, skäggig gubbe på ett moln som åker runt på jorden och talar om för människor att de ska gräva ner sin avföring i öknen, som man gör. Eller tappa bort Adam i lustgården och såna här saker. Det är inte det jag ser är Gud, utan den kraft som jag väljer att kalla Gud är ju liksom en sån mäktig kraft, bakgrundskraft som inte på minsta vis går att greppas med våra primitiva hjärnor, helt enkelt för att den är för omfattande. Och jag tror att den kraften skapade de första astronauterna. Det är så jag har valt att tolka det. Inte Big Bang, med andra ord. Hittepå.
Ja, men du, om vi ska liksom försöka få ihop allt det här, så tänker jag bara, vad är lösningen för oss människor att få tillgång till liksom allt? Förutom att vi behöver uppenbara, men kan du se att det kommer liksom ske, att vi bara får tillgång till den här informationen, eller hur tänker du?
Jag tänker att för det första lär vi ju inse att vi sitter i ett fängelse, vilket alla inte gör. Och med det menar jag att vi har byggt våra egna fängelser. Vi agerar både fångar och fångvaktare i någon form av gigantisk Stockholmssyndrom. Vi går runt och vaktar varandra för att vi har blivit lärda att göra det. Allt hålls i ständig status quo. Där väldigt lite i vår omgivning egentligen går att påverka eller styra eller välja. Men Vi vandrar runt i vardagen och tror att vi styr, kontrollerar och väljer saker. Och jag säger bara, det där är bara en enda stor illusion. Du väljer ingenting. Allt är redan valt. Det är steg ett. Att ens förstå att det är så. Dit har en viss procentantal av jordens befolkning kommit nu. Och det har gått ganska fort de senaste åren när folk säger what the fuck, det här är ju bara på låtsas. Ja. Så nu ska vi bara få tillräckligt många människor att fatta att det är bara illusioner alltihopa. Och när vi når en viss procentsats så sker ett skifte. Och vi närmar oss det skiftet just nu. Och vårt jobb är att driva det här skiftet så att folk fattar att ni lever i en stor jävla lögn, i en stor jävla illusion, och du ska bara vakna och så frön. Det är det enda du ska göra. Något annat är totalt irrelevant. Vi måste flippa det här och ta tillbaks vår historia och vår makt. För ni har ingen makt överhuvudtaget. Du tror att du väljer saker. Vi har redan blivit valda. Var det svar nog?
Yes.
Ja.
Men jag gillar ändå att alltid försöka verkligen avsluta med något hoppfullt. Och jag väljer att tolka det som att vi är på väg.
Ja. Ljuset kommer alltid att vinna. Det är bara, vi ska bara lista ut vad som är ljus och vad som inte är ljus. För det kan vara lite lurigt det där.
Vi fick en fråga här från någon som undrar om du kan tipsa om lite kanaler att följa.
Och SVT är jättebra, och sen TV4, kanon. Titta på allt de sänder. För det... absolut, men jag gör det. Men då, om ni går in på min... Följ mig istället så får ni ju löpande sånt. Det
kan ju vara lite... svar. Ja. Yes. Ja, men vad bra. Har du något sista liksom att säga till?
Det sista jag vill säga är att vi kommer att vinna. Vi kommer att ta tillbaka alltihopa. Problemet med mänskligheten är att vi är ganska kortsiktiga. Vi tänker så kort hela tiden. Vi tror att saker och ting. Vi lever liksom i 85 år. Det är ju ingenting. Det är ju inte ens mätbart i ett kosmos. Det är bara en blinkning. Sen är livet slut liksom. Du är inte här för att du ska bryta ryggen av dig och bygga den här civilisationen enbart på andras order, vad jag säger nu. Vi är här som art för att vi ska blomma, vi ska liksom utvecklas och vi ska frodas. Men som ni, om ni tar och tittar runt omkring nu, så ser ni att det verkligen inte är så. Vårt jobb är att se till att det ska bli så. Och ni måste liksom bara hjälpa till med det.
Tack så mycket, Mikael.
Tack, tack.
Och tack alla er som har tittat. Det är fantastiskt. Ja, och som sagt, gå in och lyssna på forntida astronauter.
Så. Såklart.
Såklart. Ska vi, vänta. Då avslutar vi här då.
Mm.